gonna feel that vibe. I promise y'all. It's gonna feel it.
We're good. Thanks for having
us. We good.
Oh, he's thrown out of bounds over on the far side, and there's a couple of penalty flags. This is totally out of control.
Med tanke på att junior-VM spelas i Ottawa så säger vi Madame et Monsieur, bienvenue à la pod le nom.
Jag försökte först bara begripa vad fan säger sheriffen, men Gnistan och sheriffen heter podden.
Numera.
Det var det du ville få fram. Numera, ja. Exakt.
Ja. Jag är helt säker på att Madame et Monsieur betyder mina damer och herrar och bienvenue betyder välkommen. Sen det andra freebase är, men jag tror att de flesta fattar att alltså, välkommen till denna succépodd som heter, vadå, med Gnistan, eller Gnistan och sheriffen från den här förra veckan. Gnistan Olsson.
Fortsätta
briljera med språk, Vigets.
Nej, men det är bra tycker jag. Jag sitter just nu på jobbet, ska väl snart härifrån i och med att det ändå är fredag. Men gör så att jag kör podden nu och sen sticker jag hem och ser till att ha lite helg. Det är skönt, nice. Jag är långledigt nu, det är ju skönt. Så det betyder ju faktiskt att alla som vill kan ju sitta uppe och se matchernas match egentligen, som är natten till måndag. Men vi ska ju komma in på den lite senare. Men just det scenariot tror jag inte alla har riktigt greppat. Att alla är ju lediga på måndag, så det finns ju ingen ursäkt till att inte se den matchen. Men själv då, sheriffen, innan vi skuttar in på ordinarie programpunkter och lite NFL-sur, hur är luggen för dig?
Kort och gott så är det väl extremt dagvild där, man. Jag visste inte att det var fredag förrän du sa det. Och sen lite yrvaken, även om klockan nu är 15:21 i skrivande stund, så har jag liksom vänt på dygnet lite. Jag har ju skött massa tekniken på junior-VM-matcher så sent som i natt då. Tjecken mot Kanada, där Tjecken besegrade kanadensarna med mål med 39 sekunder kvar, vinner 4-3 i kvartsfinalen. Får möta USA i sin semi, sen blir det Sverige-Finland, spelas lördag. Så aj, men yrvaken, lite trött, och men annars vi god vigör.
Ja, nej, men det förstår jag. Men alltså vilken match ändå, jag såg bara målen. Men jäkla var jag ändå imponerad av Tjeckien. Alltså deras mål som de gjorde i den matchen. Riktigt snygga mål också.
Absolut.
Det finns några där som absolut kan ha liksom en bra framtid framför sig i NHL. Så det är kul att du ändå har fått se hela matchen och koll lite på spelarna och allting. Ja, för det är kanske några som vi kommer prata om inom några år.
Så är det definitivt. Sen är det så, alltså, det är så sjukt. Alltså, det måste vara sån jävla näsbränna för kanadensisk juniorhockey. För ja, att det som verkligen hände i fjol, det var ju att de förlorade i Sverige. Det måste ha varit kvartsfinalen också mot Tjeckien, eftersom att Tjeckien tog brons till slut. Och då tänkte man sen, eller de sa ju själva att nej, men den här generationen är dålig. Vi vinner nästa år på hemmaplan liksom. Och så sker samma sak igen. Så att kanadensisk juniorhockey får snyta sig, se sig i spegeln och återuppstå liksom.
Ja, men jag tror det också handlar lite om att alltså, komma in med fel attityd någonstans. Du undervärderar liksom lag du kanske möter och tänker liksom i grunden att du ska vara så mycket bättre än vad de är. Det ska vara enkelt. Det ska vara liksom som att spela ett NHL-lag mot ett SHL-lag ungefär. Och så är det ju liksom inte. Och jag menar, de som ändå är liksom med så här långt in i JVM är ju bra lag. Det är ju bra spelare liksom med i de lagen. Så det går ju liksom inte att liksom inte ladda för fullt och också värdera din motståndare likvärdigt som du själv är. För de har ju ändå också tagit sig dit liksom.
Ja, jag pratade med Mattias Nordström, tidigare lagkapten i LA Kings. Har även spelat i dem som blir sallad baklänges. Då snackar vi alltså hockey. Han var ju expertkommentator under gårdagens match. Så vi pratade lite om det här innan. Att han sa ju en väldigt intressant grej. Att när vi svenskar står liksom i spelartunneln och tittar på motståndarna, då tänker vi så här, ja, vi kan vinna för att vi är så bra tillsammans. Sen tittar du på ryska spelare till exempel, så tänker de, vi kan vinna för att vi är individuellt skickligare liksom per gubbe kontra motståndarlaget. Medan kanadensarna står där, de åker sämre skridskor, de har sämre skott, men deras mindset är ändå, we're gonna win because we're fucking better than you. Men nu funkar inte den tesen längre.
Nej, verkligen inte. 2 år på raken nu. Tråkigt för dem, men kul ändå lite för hockeyvärlden. Alltså jag menar, det hade varit kul om Tjeckien går och vinner både VM och junior-VM.
Det vore coolt.
Inte samma år, men ändå väldigt nära in på varandra.
Ja, det, är ju,
det hade varit riktigt coolt.
Teoretiskt är det ju samma säsong, eller ja, det är det ju inte heller, för hockey-VM avslutar. Ja. Skitsamma, samma ish år kan vi väl summera det som slarvigt.
Inom ett års spann i alla fall.
Där har vi
det. Så är det. Där har vi någonting som vi kan komma överens om. Men Sheriffen, ska vi göra så? Alltså, du sa någonting bra nu innan vi började dra igång inspelningen här. Att fan, det är inte så många matcher som faktiskt betyder någonting i NFL just nu. Det är många som väljer att vila sina starters inför slutspelet. Exempelvis spelare som Jalen Hurts och Saquon Barkley kommer inte att spela. Patrick Mahomes med flera i Kansas City Chiefs kommer definitivt inte att spela, vilket gör också att lag som exempelvis Denver Broncos står i 1,17 gånger pengarna mot Kansas City Chiefs just nu. Vilket såklart inte hade varit om det nu hade varit så att Patrick Mahomes och övriga spelare faktiskt skulle spela den matchen. Men det är ju några matcher som ändå gäller, och en av de matcherna är just Denver Broncos Kansas City Chiefs, där liksom Broncos måste vinna för att ta sig in i slutspelet. Mm. De har ju egentligen störst chans också om man kikar på AFC-lagen att lyckas. Med tanke på att de möter ett lag som jag var inne på, vilar några av sina starters och ger då Denver Broncos en ganska stor räkmacka in i slutspelet någonstans. Men är det så att de förlorar den här matchen, så är det ju öppet för antingen Miami Dolphins eller Cincinnati Bengals att istället kliva in i slutspelet. Och bara för att liksom hålla det öppet här, Sheriffen, vem tror du kommer knipa den sista AFC-platsen av de tre lagen?
Jag tycker liksom Denver är väl mest värdare. Man har blivit, kanske inte varje vecka, men liksom totalt under säsongen så har ju Bo Nix varit en som har skärmat henne med sitt frejdiga spel. Sen tycker jag Denvers försvar, om vi bara tar de här lagen liksom, Dolphins var ju där i fjol och hade ett jättebra försvar. Det har saknats väldigt ofta den här säsongen. Bengals samma sak, har liksom har inte varit det här stabila laget, utan har ju kommit igång nu på slutet visserligen, men inledde ju så extremt svagt, så jag tycker liksom inte de heller är värdare, utan jag känner att ge Bo Nix en slutspelsmatch, det är bra för hans fortsatta karriär, och jag tycker fan Denver är det mest värda av de lagen.
Alltså den roligaste av matcher av de här tre är ju dock alltså Cincinnati Bengals mot Pittsburgh Steelers. För jag tror det handlar också om divisionssegern. Vinner Steelers den här matchen, så vinner de divisionen. Men när det är så att Bengals vinner den här matchen och Ravens vinner sin match, då är det istället Ravens som vinner divisionen och också får en bättre seeding i slutspelet. Så den här matchen gäller ju någonting för båda lagen, vilket vi inte ser i väldigt många matcher nu sista veckan för ordinarie säsong. Medan Miami Dolphins möter ett väldigt punkterat New York Jets, men ett New York Jets som jag tror både Devonta Adams och Aaron Rodgers är på väg ifrån. För ryktena säger att ägaren är trött på situationen med Aaron Rodgers. Det blev inte som de hade tänkt sig och kommer förmodligen gå vidare ifrån honom. Så är den här en match där Aaron Rodgers känner liksom att han måste leverera till sin absolut bästa nivå för att potentiellt sett kunna spela nästa år, eller åtminstone lägga skorna på hyllan och säga att jag gjorde mitt absolut bästa åtminstone den sista matchen på säsongen mot Miami Dolphins. Ja. Så den matchen är väl rolig i den aspekten, men det handlar väldigt mycket om hur de egentligen kommer att komma till spel, just New York Jets. Medan Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, ja, men allting kan hända i den matchen. Jag tycker Joe Burrow, så bra han har varit under hela ordinarie säsong, han förtjänar att vara med i slutspelet. Alltså jag tycker ett lag som Pittsburgh Steelers med Russell Wilson som har levererat upp och ner hela säsongen förtjänar inte lika mycket som en som tekniskt sett borde vara med i MVP-diskussionen, men med tanke på deras record Cincinnati Bengals så är han inte det. Men han har ju haft hur många matcher som helst nu med över 300 passing yards och över, jag tror, 4 passing touchdowns. Det är liksom en sjuk nivå som han har spelat på, men ändå så har de inte vunnit fler matcher. Och det är ju försvaret som verkligen inte har fungerat i det här Cincinnati Bengals-laget. För hade de bara spelat 10% bättre, så hade Cincinnati Bengals förmodligen stått på 12-6 i det här laget. Eller 12-4, men istället så står de på 8-8 liksom. Och måste kämpa och hoppas på liksom att Denver Broncos någonstans sumpar matchen mot KC själva för att kunna komma in i slutspelet. Ja, mycket det var... som kan hända, tycker jag.
Ja, så är det ju. Men alltså Bengals får skylla sig själva för att deras säsongstart var ju bedrövlig. Om jag minns rätt så torskar man ju första matchen hemma mot New England Patriots, om jag inte är helt ute och cyklar. Och där satte ju liksom tonen. Sen kom man in, jag tror man förlorade 4 av de 5 första matcherna. Och redan där, med tanke på att det bara spelas 17 matcher ordinarie säsong, så sätter du det i ett väldigt jobbigt läge. Sen dess har de ju spottat upp sig, men man får komma ihåg det, att man kan liksom inte komma in i en säsong i så, alltså i så dålig form, eller form, men liksom att man inte vinner några matcher, för då gör man det omöjligt för sig själv. Och det är ju så, hade säsongen varit 19 veckor, då hade de varit i slutspelet, för så bra har de liksom varit på slutet. Men det är den där inledningen som har gjort att de har skjutit sig själva i stubben.
Ja, det är väl nackdel och fördel. Alltså, det är ju roligt för tv-tittare, men det är ju tråkigt för lagen och fansen av just de lagen. Men just att det blir en väldigt stor skillnad i slutspelet i just NFL, om man jämför med kanske NHL, NBA, där lag kan börja väldigt svagt, förlora exempelvis de 10 första 15 matcherna och ändå lyckas vända säsongen och ta sig in i slutspelet och alltså hitta formen någonstans. Men i NFL så har du väldigt kort tid på dig att göra det. Där måste liksom saker klaffa tidigt för att inte hamna i en sån situation som Cincinnati Bengals har gjort.
Mm.
Kollar vi på NFC-sidan istället så har vi ju två lag som endast kämpar om divisionssegern här. Först och främst de som inte är med i slutspelet, men sen är det ju matchernas match också. Men om vi börjar med de som kämpar om att vinna NFC South, så handlar ju allting om Tampa Bay Buccaneers och deras match mot New Orleans Saints. Vinner de den matchen så är de med i slutspelet och har också vunnit divisionen. Men förlorar de och istället Atlanta Falcons vinner sin match mot Carolina Panthers, då kommer istället Atlanta Falcons in i slutspelet med Kirk Cousins i spetsen. Mm. Och jag tror inte det var många som trodde att Kirk Cousins, när han klev över från Minnesota Vikings, skulle ändå spela så här dåligt så att de inte hade egentligen allting i egna händer att vinna divisionen. Och istället att Tampa Bay Buccaneers, så framförallt Baker Mayfield, vilken säsong han har haft. Jag tror han har bäst passing completion percentage i hela NFL. Det betyder alltså att han är den quarterbacken som har passat flest passningar som har gått fram till sina mottagare.
Mm.
Vilket jag inte trodde i alla fall när jag såg den statistiken. Utan då tror jag liksom kanske någon som, ja, men Jared Goff, som kanske inte passar liksom de längsta passningarna men har extremt många vapen, kanske hade varit den. Inte Tampa Bay Buccaneers lag som var borta från, eller tappade Mike Evans i några matcher, tappade Chris Godwin hela säsongen. Att de ändå har varit de som har, och framförallt med Baker Mayfield då, levererat så pass bra.
Mm.
Men som sagt, win and in scenario för Tampa Bay Buccaneers. Tror de fixar det?
Ja, 100%. Alltså de känns så jävla bra och har sånt pannben. För att som du säger, trots att de liksom har saknat stora pusselbitar multipla veckor den här säsongen, så har ju framförallt Bagan visat att han är på riktigt. Och alltså hemmaplan, New Orleans som inte har något att spela för, skador, stora skadeproblem, Alvin Kamara kommer inte spela, quarterbackproblem. Nej, det känns som att de bara kommer köra över. Det ska inte kunna gå på något annat sätt än att Tampa vinner och tar sig in i slutspelet. Men när vi snackar om de två lagen, jag måste bara säga det, om man liksom skulle ge, om man skulle säga årets mest positiva överraskning lagmässigt, så skulle jag säga att det är Tampa Bay Buccaneers, och den mest negativa så skulle jag säga att det är Atlanta Falcons. För vi har ju alltid snackat om att ja, de har allt förutom en quarterback. Nu får de en quarterback, de klantar bort ändå. Medan Tampa Bay, där säger man så här, de är gamla, de är Baker Mayfield, nej jävla skit, du vet, det kommer aldrig gå. Men det går ju hur bra som helst. Så att det är positiva och negativa överraskningen lagmässigt. Sen finns det spelare, men det behöver vi inte ta nu. Men San Francisco kan man slänga in på negativt också, så missa slutspelet trots liksom Super Bowl-aspirationer. Det är ju, men där har det ju mycket med skador på viktiga spelare, till exempel Christian McCaffrey i början av säsongen.
Så är det ju, så är det ju. Och det gör jätteskillnad när du har liksom en hel offensiv byggd kring en spelare. Du lyckas hitta viss framgång med spelare som kommer in under säsongen, men de skadar sig också, så blir det liksom, nej fan, det här funkar liksom inte, grabbar. Och Brock Purdy, han är ju liksom inte en Patrick Mahomes-spelare eller liksom Josh Allen som kan lägga laget på sina axlar och ändå lyckas vinna matcher, utan limiterad quarterback. Och det tror jag också att San Francisco 49ers någonstans märkte den här säsongen, att okej, om vi inte har våra pusselbitar på plats så är vi inte det laget vi tror att vi är. Vi behöver liksom den här sista, ja, men running backen exempelvis, för att verkligen hitta den framgång vi söker. Men om vi kliver in då på matchernas match, alltså aldrig någonsin har två lag sista veckan på säsongen och dessutom göra upp om samma division, att vinna den stått på 14-2. Ja, det är coolt. Första gången i hela NFLs historia, och de två lagen som lyckas med det här är liksom Detroit Lions och Minnesota Vikings. Kollar man om 20 år, jag hoppas att de bibehåller den formen de är inne i nu, så att det kanske blir ett annat samtalsämne. Men okej, om vi går tillbaka istället. Hade någon sagt det 2010, för 15 år sedan, att om 15 år så kommer de här två lagen vara de två lagen som kommer vara ensamma i NFLs historia med att stå på 14-2 och göra upp om en divisionsseger? Det händer liksom inte.
Nej, jag skulle väl rent konkret säga att Minnesota har ju ändå varit ett lag som har varit on the bubble. Alltså, de har ju varit okej under en lång tid. De har ju haft sina ärkefiender i Green Bay Packers som har varit strået vassare i divisionen under många år. Men det som är så jävla häftigt med det de har gjort, det är att de trodde man ju absolut inte på någonting inför den här säsongen. För att den viktigaste pusselbiten, pratade vi om tidigare, Kirk Cousins, han drog till Atlanta. Och sen bara, jaha, vad händer nu? Vad ska vi ta in för stolle? Och det är ju precis en stolle de tar in i Sam Darnold. Men det blir liksom, det blir dundersuccé.
Verkligen.
Tittar man på Detroit istället så kändes det ju redan när de var med i Hard Knocks som att det här är liksom, det här är ett poplag. Alltså ett lag som folk snackar om, ett lag som folk gillar. Och sen har ju det liksom, deras spel har ju också varit, alltså en sån här grej som jag tror gör att även om du inte håller på, även om du håller på något lag, så blir liksom Detroit det laget du håller på som andra lag, för att de spelar så fröjdigt. De har roliga anfallskombinationer, de går ofta på fjärde down, de bara öser, de vinner matcher stort, de gör inte liksom 21 poäng och lägger sig på försvar, utan när de har gjort 21 då vill de göra 28, när de har gjort 28 vill de göra 35, när de har gjort 35 vill de göra 42. De liksom bara öser.
Visa dina matteskills här, har jag skrivit.
Jo, jag har ju faktiskt läst matte E. Så jag kan ju allt ifrån Pythagoras sats till att räkna ut omkretsen på en stekpanna. Men just den grejen att Detroit har ju verkligen, de har ju öst hela säsongen. Medan Minnesota är ett lag som liksom har tuggat. Vunnit matcher precis, avgjort på sista spelet eller liksom gjort så här. De har inte stått för de här blowoutsen, utan de har ju istället skaffat sig en vinnarkultur, att är det jämnt och vi får bollen med 58 sekunder kvar, då vinner vi. De har liksom satt sig i den mentala situationen, så det ska bli väldigt häftigt att se den här matchen. Dels för att divisionssegern och då en första ranking i tabellen står på spel, samtidigt som de här lagen är väldigt olika. Även om båda haft en väldigt framgångsrik säsong, så är det ju väldigt olika grejer det här. Detroit blowouts, Minnesota vinnarkultur, jämna matcher. Vi vinner om det är jämnt. De har liksom det mindsetet. Så jag vet inte, vad tror Olsson?
Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker också att det finns en jätteintressant grej som man kommer följa efter säsongen, som jag sitter och tänker lite på just nu också. Sam Darnold, kommer han vara kvar i Minnesota Vikings, så kommer de göra sig av med sitt första rundeval, JJ McCarthy, med tanke på hur bra han har spelat den här säsongen, eller krävs det mer? Krävs det att han vinner en slutspelsmatch också? Krävs det att han vinner divisionen för att de ska känna sig riktigt trygga med att ha honom som sin franchise quarterback? Och kan Sam Darnold bli en franchise quarterback med tanke på vart han kommer ifrån? Uppenbarligen så funkar det ju liksom med Baker Mayfield. Och
måste googla
Sam
gammal
han är. Har ju liksom tagit över skärmen som Baker Mayfield annars hade haft liksom. Men jag tror Sam Darnold är typ 25 år.
Han är 27.
Okej, 27 då. Men det finns ju fortfarande mycket kvar att ge.
Ja, ja, ja.
Från hans sida. Så där tycker jag är en jättespännande, alltså, följetong som jag kommer verkligen försöka kika mig in på. Och som vi kommer förmodligen få en, ja, men lite av en sammanfattning av när vi väl närmar oss draften, vad de faktiskt beslutar sig för att göra. Men om man kikar på matchen som vi har nu på söndag, natten till måndag då,
mm-hmm,
så känner ju någonstans att jag tror på Lions, att de vinner den här matchen. Men bara för att jag tror på Lions så lutar jag mer åt att vilja lägga pengarna på Minnesota Vikings. För jag tror att Vikings kommer kämpa hårdare i den här matchen. Av någon anledning så tror jag liksom att det Vikings som jag har sett de senaste veckorna tycker jag har imponerat mer än det Detroit Lions jag har sett de senaste veckorna. Detroit Lions har haft tajtare matcher än vad Minnesota Vikings har haft, och de har också haft tuffare möten. Bara så som de spelar mot Green Bay Packers nu i helgen som var, hur de lyckades kontrollera första, andra och tredje kvarten. Och visst, de gav Packers en chans att komma tillbaka i fjärde, men där kändes det mer som att de i stort sett hade redan firat av matchen. Än att de, och det kommer de inte göra i en match mot Detroit Lions, det tror jag definitivt inte, men än att de liksom lät Packers dominera dem i fjärde kvarten. Och med det sagt så tror jag fan att Minnesota Vikings är de som kommer vinna divisionen. Och Detroit Lions som har just nu greppet om first round bye, den enda som är i NFC, kommer att hamna som femtesidare istället. Och med det sagt så kommer de få möta då förmodligen Tampa Bay Buccaneers på bortaplan dessutom. Just Detroit Lions. Så jag tror att Minnesota Vikings, alltså Sam Darnold med de vapen han har och det försvaret som de visar första, andra, tredje kvarten mot Green Bay Packers, har allt som behövs för att vinna mot ett Detroit Lions-lag. Så jag säger Vikings i den här matchen.
Ja.
Jag kommer inte göra någon
Nej,
fast jag gjorde det nu. Men jag kommer inte göra det för Vikings så. Men nej, fan, jag tror på dem. Och jag hoppas någonstans också det. För då blir det tredje mötet för Green Bay Packers. Tredje chansen att spöa Minnesota Vikings. Så länge de vinner sin match mot Philadelphia Eagles, så kommer det bli i så fall Vikings mot Packers igen.
Jag säger så här, Olsson, det finns en väldigt intressant grej med Detroit. Det är faktiskt att deras ynka två förluster, båda har ju kommit på hemmaplan. Så att man har gått fullt på bortaplan, riskerar att förlora sin tredje hemmamatch. Ja, det var egentligen allt. Men jag är fullt med på ditt resonemang, men jag tror så här, jag tror Detroit lärde sig någonting av näsbrännan de fick i slutspelet i fjol när man torskade borta mot San Francisco i en match.
Inte gå för det hela tiden.
Nej, precis. Att det här kommer liksom vara deras första, om vi säger, det här är en, ja, det är för båda lagen, det här är ju en slutspelsmatch.
Absolut.
Att jag tror att de lärde sig någonting under fjolåret, så jag lägger ändå mina pengar i Detroits vågskål här, för jag tror att ungefär som Florida Panthers i NHL när man mötte Vegas i finalen, man förlorar 4-1 i matcher, man lärde sig att vinna i och med den förlusten. Jag tror att Detroit har satt sig lite i den situationen nu, att nu vet vi hur vi ska, eller vi vet i alla fall hur vi ska agera för att inte ge bort matcherna, utan nu alltså jag tror på Detroit här, men det ska bli, oavsett utfall så kommer det bli jävligt häftigt, för att oavsett vilken av de här som blir första seed, så är det en första seed man inte såg komma på förhand. Vilket gör att, precis som du säger, då blir det Buccaneers mot Lions om Minnesota skulle vinna. Det blir roliga slutspelsmatcher i den första rundan oavsett. Så att det ska bli, ja, det här är väl egentligen den enda matchen jag kommer kolla på. Jag kommer fan vaska Dolphins borta mot Jets, för jag vet att vi kommer klanta till det där ändå. Vi kommer ha resultat emot oss, det kommer bli pannkaka. Så att, nej, jag kommer göra annat på dagen, tror jag. Kanske laga mat. Jag ska försöka köpa en ny japansk kockkniv här när vi lägger på. Och ja, göra lite sånt och sen gå upp på, eller hålla mig vaken och se den på natten, för att det här ska bli,
alltså,
jävligt
lite
häftigt.
Av mig, sheriffen. Lite av mig säger ändå att jag vill att Minnesota Vikings torskar den här matchen bara för att få se Sam Darnold och Baker Mayfield mot varandra i sina nya lag sen deras tid tillsammans i Carolina Panthers, där båda spelar bedrövligt i Carolina. Alltså. Nu då i Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield levererar på jättebra nivå, och Sam Darnold, vi alla vet liksom hur bra han har varit den här säsongen. Jättekul att få se den matchen, hade det varit. Mm. Just de två lagen emellan varandra.
Absolut. Så,
lite av det hoppas jag på att Vikings förlorar, men som sagt, jag tror att de purple and gold kommer förmodligen ta hem där.
Du, innan vi byter sport då, så ska vi svara på en fråga vi fick in på våran Facebook. Har du uppdaterat namn på den, eller heter den fortfarande American Attraction, eller heter den med gnistan och sheriffen, eller vad heter Facebook numera?
Jag tror fortfarande Facebook-sidan heter NFL med gnistan och sheriffen, om jag ska
nice.
Så där har det inte skett något namnbyte, vilket jag kanske i och för sig borde ta tag nu i helgen, framförallt när man har 3 dagar ledigt, men vi får se om jag lyckas komma ihåg det och framförallt fixa det. Men ja, så heter den just nu.
Mm, det där löser du, Olsson. Men min sysslingkusin, som jag kallar för Mitch Buchanan, men i passet heter han Victor Lund. Till och med Victor Per-Erik Lund, tror jag, om jag minns hans mellannamn rätt. Han ställde en fråga angående den här serien som finns nu om Aaron Rodgers, som heter Enigma. Vad tycker Olsson om den?
Ja, men jag kikade faktiskt på den nu under julledigheten, och det var väl kanske lite det jag hade förväntat mig. Liksom en Aaron Rodgers som lite är en kufe liksom. Men det jag tycker någonstans man också ser i serien, vilket jag också kanske lite hade räknat med, är liksom det här frånstötandet av potentiellt sett, alltså ansvar, hur saker och ting faller ut. Att skyller ifrån sig, men lite liksom lägger skulden kanske på ödet eller på de bitarna, mer än att fan, jag hade en skitdålig säsong, jag måste steppa upp mitt spel för att faktiskt kunna kanske ta mitt lag hela vägen till en Super Bowl. Så var det liksom mycket som handlade om det här liksom kufiska ödeskiten och
ayahuasca
och allting liksom. Så det var vad jag hade förväntat mig, samtidigt som jag tycker att han är en jävligt klurig människa liksom. Och jag saknar ju liksom inte dramatiken som han tog med sig in i Green Bay Packers. Däremot så kanske jag saknar vissa spel liksom, han som quarterback, och fortfarande liksom ser ju honom som nummer ett, åtminstone när det kommer liksom till Green Bay Packers tiden, och framförallt tiden som jag har följt dem liksom. Och det kan liksom aldrig plockas bort, men hur han är utanför planen tycker jag att det är för mycket liksom, alltså att hålla på och försöka hitta sig själv som 40-åring. Jo, men han sticker ut, men att försöka hitta sig själv som 40-åring, det heter ju liksom 40-årskris, det är inte så mycket mer än så. Och många går inte ens igenom den skiten, men han gör det liksom på bästa sändningstid på Netflix, där man ska följa med honom till Chile eller vad fan det nu var, och liksom ta massa droger och sitta där och lulla runt och prata om fjärilar och allting.
Mm.
Jävligt märkligt i vissa skeden, och andra skeden så kände man ju liksom nostalgi över just hans tid i Green Bay Packers, och det såg ju väldigt med glada ögon på, om man säger så. Men nej, i helhet så tycker jag att det var vad man förväntade sig. Förväntade liksom ingenting nytt från Aaron Rodgers. Och mycket liksom har man ju hört hans resonemang. För jag har ju kikat på i stort sett alla hans intervjuer på Pat McAfee Show. Som han har varit med liksom i stort sett alla tisdagar sedan 3-4 år tillbaka. När säsongen väl är igång. Så man vet ju hur hans tankesätt är. Man vet hur hans jargong är, framförallt i den showen. Och han håller ju uppe det liksom. Det är den personen han tycks vara. Så man känner ju att man känner vem han är. Man känner inte om någon som person så, men man vet liksom hur resonemang går i hans skalle, och lite också hur han skyller ifrån sig. Försöker hitta anledningar och saker som ska peka åt olika håll liksom.
Ja.
Även fast han är väldigt påläst så använder han det väl det lite som med religion någonstans liksom, att nej, men det är lite på grund av det, ja, men saker och ting händer av den här anledningen och så vidare liksom.
Mm. Någonting som jag tyckte var häftigt i den här dokumentären, det var ju att se liksom hur han hur han liksom räknade ut att så här, okej, nu kommer tre spelare springa olika routes. Här har jag 17%, här har jag 10%, ja, här har jag 50%. Mm. Där var det verkligen så här att han använder oddsen för att liksom egentligen designa spelet. Alltså han har en grundtanke, sen märker ju han, okej, han är täckt av två. Då får jag gå på han som bara har 17% chans att fånga den här bollen. Så jag tyckte att hans liksom matteskills, precis som jag själv briljerade tidigare, jag tyckte att det var väldigt häftigt att se att du hinner tänka den tanken när du står där, för det går ju väldigt fort. Men han har liksom en gameplan som är oddsbaserad, någonting han liksom har räknat fram och tränat upp under hela sin karriär. Sen skrev ju Victor någonting om att han tycker att Rodgers är den quarterback med störst talang. Det kan jag både alltså säga, jag kan både hålla med och inte hålla med, för jag tycker liksom om man bara ser ren talang, så jag vet inte vem man ska ta istället, men liksom, det känns ju som att hjärnan som Aaron Rodgers har, skulle du sätta den i en spelare som kanske har bättre fysik, alltså om vi skulle ta någon som spelar nu som också har benen, alltså vi tar Lamar Jackson, hade du tagit Lamar Jacksons fysik med Aaron Rodgers hjärna, då kanske du hade haft den ultimata quarterbacken.
Kanske, alltså samtidigt så tycker jag någonstans att sen Tom Brady försvann ifrån ligan så tycker jag att man saknar lite den här competitive edge från spelare som verkligen liksom på sidlinjen står och försöker få igång laget. Så som man såg honom i matchen mot Atlanta Falcons exempelvis Super Bowl för massa år sedan nu faktiskt. Men den matchen tycker jag liksom att en sån typ av spelare hade ju aldrig Aaron Rodgers varit och aldrig varit heller, där han sätter sig istället och surar ihop. Och det fick man ju se klipp ifrån den här dokumentären också, att han kastar sin paddan liksom där han ser spelen, och det har ju såklart Tom Brady också gjort, men det är vad som händer efter det som är den stora skillnaden tycker jag med Aaron Rodgers och Tom Brady, och där sätter jag Tom Brady över Aaron Rodgers, åtminstone idag, nu när jag har lite perspektiv på saker. men också det jag tycker med dokumentären som jag tycker är lite så här märkligt att han drar upp liksom. Han vill inte vara en offentlig person, han brottas med det här liksom fotbollsspelaren versus the introvert pratar han om liksom. Men ändå ska han sitta i Netflix tre avsnitt och gå igenom hela sitt liv och prata om hur saker och ting var, vad han upplevde och allting, och jag menar Netflix finns ju liksom i typ 300 länder. Alla kan se det här. Snacka om att liksom sätta sig själv i the spotlight. Och också ta med alla de här människorna som har ett Netflix-konto till en ayahuasca-resa. Liksom. Där kan vi snacka om att det är liksom väldigt tvetydigt vad han är ute efter. Är han ute efter liksom att bygga framtiden efter NFL med den här serien? Eller är det liksom för att visa vilken komplex människa han är?
Jag tror så här, jag tror att det handlar om transparens. Alltså jag tycker när man själv pratar,
att man ska förstå honom liksom.
Ja, men jag tycker man ska vara ärlig med allt, för att det är samma när man pratar i radion. Jag är så här, jag pratar väldigt sällan om grejer jag läser i tidningen, utan jag pratar om grejer som jag själv klantar till eller grejer som jag själv tänker.
Men du läser vara, inte tidningen, Sheriffen.
Nej, men det är också för att vara liksom transparent och ärlig med allt sånt här. Och jag tycker liksom, man ska inte, det finns ju en lirare som heter Per Holknekt, han som var ihop med Lena PH och varit jätterik och jättefattig och så. Han hade en föreläsning på jobb en gång och då sa han så här: ljug aldrig, för då behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt. Och det tror jag också är en sån här grej med Aaron Rodgers, att det är så jävla många i den här branschen, alltså idrottsbranschen, spelar ingen roll vilken sport. Det är så jävla många som bara säger liksom klyschor, vi måste åka mer skridsko, vi måste dumpa puck, vi måste springa mer, vi måste tackla mer, nu tar vi en match i taget. Alla de där jävla klyschorna, jag tycker det är kul att han liksom snackar om annat, gör annat. Han är inte som alla andra, vilket är uppfriskande. Sen finns det ju samma sak, den här basketdokumentären som heter Starting Five, där man där man fick följa med till exempel LeBron James, som är ett sånt jävla proffs. Alltså när han ska spela match på kvällen, då börjar hans matchprocedur redan på morgonen, liksom hur han tränar, hur han äter, hur han sover, allt sånt där. Och sen tar du Anthony Edwards istället, Minnesota Timberwolves, som liksom så här: "Hey babe, do we have some cookies?" Det är liksom, men sådana idrottsmän som sticker ut på det ena eller andra sättet, det tycker jag är skönt, att alla inte bara är den här jävla mallen som bara säger "every game is important, now we focus on this game and then we focus on the next, one day at a time." Liksom, stick ut, gör, var ärlig, och det gillar jag med både Rodgers och den här dokumentären.
Ja. Ja, nej, jag kanske får titta på den igen om några år, helt enkelt, och kanske ha ett annat, en annan take på den. Men initial, den första känslan var liksom så här: jag vet mycket av det här liksom. Framförallt, som sagt, har du kollat på Pat McAfee Show och intervjuerna som han gör där, hans tankesätt, vad han brinner för, vad han liksom försöker fokusera på, både under liksom säsongen och off-season, så har man ganska bra koll. Och jag tycker det här mer kändes som, ja, någonstans däremellan liksom, typ.
Mm. Så. Nu byter vi sport då. Vad ska vi snacka om? Hockey eller basketballs?
Ja, men vi kliver väl in i hockeyn då. Och där har jag en riktigt jävla rolig match, med tanke på att det finns ju en dokumentär på Amazon Prime där du kan följa då NHL-spelare. Och två av de spelarna är ju bundisar också efter deras tid tillsammans i SSK. Och nu möts de natten mot söndag. Det brukar alltid bli roliga matcher, framförallt att de här två lagen oftast möts också i slutspel. Toronto Maple Leafs mot Boston Bruins. Och kikar man på Boston Bruins så är jag väl inne i en lite så här upp- och nedgång just nu. Förlorar i matchen i natt, men har liksom ändå hittat lite bättre spel än vad de hade inledningsvis på säsongen. Medan Toronto Maple Leafs har ju nu kört över, eller kanske inte kört över, och det blev 2-1 i natt. Men åtminstone vunnit de två senaste matcherna mot New York Islanders då. Och gjort det tämligen enkelt, skulle jag säga. Och känner väl att Toronto, även fast de saknar då Matthews sen ett tag tillbaka, så har de ändå hittat formen. Så det här kommer bli en rolig match där Bruins definitivt kommer vara underdogs, i och med att den också spelas i Toronto. Men där Bruins har all chans att också kunna vinna den här matchen, med tanke på att de har väldigt kapabla spelare. Alltså Marchand tycker jag har verkligen kommit in i en bra formkurva just nu, och Pasternak, egentligen väntar man bara på att han ska hitta sin formkurva någonstans under säsongen. Och sen på andra sidan har du ju som sagt då Nylander, Nice med flera, som jag tycker, ja, men faktiskt börjar visa lite att Toronto ska vara med i slutspelet, och man ska räkna med dem också. Mm. Så vinner de den här matchen, så ja, men fortsätter de någonstans att klättra i rankingen eller klättra i ställningen. Och jag hoppas att vi får se en rolig match, helt enkelt. Vem som vinner, lite oklart, för att just de här matcherna brukar vara ganska öppna när det kommer till Toronto och Bruins. Men jag tror att Toronto fortsätter väl på sin vinstkurva som de har just nu, och kanske tar den här matchen också. Men definitivt en match som är rolig att se. Om du tycker att NFL-matchen som visas också nattetid då, Steelers och Bengals, är tråkiga att kolla på, kan du alltid ratta över till Toronto mot Bruins istället.
Ja, och det man kan säga om den matchen, lite slarvigt också, generaliserande, det är att Toronto vinner när det är ordinarie säsong, Boston vinner när det är match 7 och slutspel.
Ja, men lite så faktiskt. Absolut, det var en bra take på det, sheriffen.
Jag fokar på en match som har samma starttid, och det handlar då om Columbus Blue Jackets hemma mot St. Louis Blues. Och det är mitt vanliga spel på Columbus, det är överspel, för att de... Alltså framförallt hemma, och det känns som att, det är märkligt, det känns som att de spelar hemma varenda match. Men de bara öser, alltså de gör så jävla mycket mål hemma, sen släpper de in mycket också. Och i andra ringhörnan står då St. Louis, som under Montgomery faktiskt har fått igång en offensiv. Alltså tittar vi på de deras fem senaste, så har de gjort 6 mål, 2 mål, 7 mål, 4 mål, 1 mål. Den matchen då de gjorde 1, det var borta mot Florida, och då måste jag villigt erkänna att St. Louis var det bättre laget och förtjänade segern, men våran burväktare stod på huvudet i den. Så att jag tycker att St. Louis nu, framförallt när Robert Thomas har kommit tillbaka från skada, så att Cairo får lite draghjälp draghjälp i de offensiva leden, har en jävligt spetsig offensiv. Man har tagit in Cam Fowler nu också på backen, som är en bättre offensiv back än en defensiv back, vilket gör att ja, de kanske gör två extra framåt och släpper in ett extra bakåt. Columbus släpper alltid in mål, gör alltid mål framförallt hemma, så att överspelet i den här är klar som korvspad, som man säger av någon märklig anledning.
Nej, jag håller med. Och kikar du Winter Classic också, St. Louis Blues mot Chicago Blackhawks, så var det en brutal överkörning liksom av Blackhawks på Wrigley Field. 6-2 slutade den matchen för St. Louis Blues, och Montgomery stod bara och njöt på i båset där liksom. Mm. Så lite samma kanske vi inte får se just den här matchen, men mycket mål åtminstone. Och det är alltid roligt att kika på när det kommer till NHL-matcher. Hoppar vi över till NBA istället. Jag höll på att säga NHL där också. Men NBA, så finns det en match på söndagen 21:30, så känner du liksom att fan, med NFL-matcherna är liksom inte de roligaste, vilket tyvärr sista veckan av säsongen brukar sällan vara det, med tanke på, som vi var inne på inledningsvis, många väljer att vila sina starters, du får se massa backups, det är inte alls samma typ av spel som du är van vid, du saknar många av dina favoritspelare för de lagen du följer, så kan du istället kika på kanske en av de bästa matcherna du kan se, åtminstone i, ja, men NBA i det här sammanhanget, som lika gärna också kan vara finalomgången. Alltså City Thunder, Oklahoma City Thunder mot Boston Celtics, 21:30 börjar den matchen. Det är två lag som mycket, mycket väl kan göra upp i final, bästa av sju, när vi väl kommer till juni månad. För så bra är de. Alltså jag menar, Oklahoma var väldigt nära förra året på att ta sig hela vägen in i finalen och få möta just Boston Celtics. Och Boston Celtics vann förra året och har i stort sett fortsatt där de slutade. Samma sak är ju med just Oklahoma. De har också i stort sett fortsatt där de slutade, och har båda lagen, tror jag, vunnit de fem senaste matcherna dessutom. Så nej, har du tråkigt när du kollar på NFL-matcherna, släng igång NBA-matchen, för den är verkligen värd att kolla på. Och spelet i den här matchen tror jag blir över, för att jag tror att de kommer vilja bjuda på match också. Så jag tror vi kommer få se mycket roliga spel och förhoppningsvis mindre trepoängsförsök. För att jag tycker det har varit för mycket trepoängsförsök i de senaste matcherna jag har kollat på, där det känns bara som matchen tuggar tid. Och visst att de sätter ganska många nu för tiden, men det är fortfarande lite halvtråkigt att kolla på. Du vill ha de här spelen inne in the paint liksom, där det blir dunkar, det blir schyssta defensiva spel, och jag tror att vi kommer få se mer dunkar än kanske någonsin i åtminstone den här säsongen i NBA, just i den här matchen.
Mm-hmm. Det var en intressant take.
Tatum kommer fan vilja dunka. Gilius Alexander kommer vilja dunka. Jag tror att det blir bra. Det blir bra.
Ja, jag tar en match där det inte kommer göras en enda dunk. Jo, det kommer det givetvis göra. Men Golden State Warriors hemma mot Memphis Grizzlies. Alltså, så
mycket
här är det.
Tre poängare.
Ja, och Steph Curry slog ju något rekord här. Han satte 8 av 8 från tre poängen nu i senaste matchen när de slog Philadelphia med 139-105, tror jag det blev. Det som är grejen med den här matchen är att Golden State hemma är allt som oftast ganska bra hemma. Memphis Grizzlies, som har gjort en bra säsong, men har alltså deras skadelista är ungefär som som ett barns önskelista på jul. Man börjar med häst och slutar med liksom prinsesskrona. Det är liksom hur många spelare som helst. Jag tror de har typ 10-12 spelare på skadelistan, varav några väldigt prominenta. Så att Golden State, mindre skador, hemmaplan i form, och framförallt viktigaste spelaren Steph Curry i form. Han kommer fortsätta skjuta treor, han kommer fortsätta göra det bra. Sen har vi liksom Andrew Wiggins, Dennis Schroeder. De har ett ganska bra lag. Nu skulle jag väl säga att Memphis är ett bättre lag när alla är hela. Men med skadeläget, hemmaplan, Steph Curry i form, Golden State vinner hemma mot Memphis Grizzlies. Den spelas då natten mellan lördag och söndag, borde det bli 02:30.
Stämmer. Det är jävligt roligt lag, Memphis, när de är hela. Och lite som Oklahoma. Alltså jag tycker att de går ifrån lite trenden som börjar sätta sig i NBA allt mer nu, där du faktiskt får se lite mer, ja men, highlight-spel. Det är inte bara highlights med tre poänger, utan det är annat också.
Ja.
Och det gillar jag.
Ja, jag håller med dig.
Så jag ser fram emot matchen Memphis Grizzlies och Oklahoma City Thunder när den väl kommer.
Mm.
Det är en match du definitivt borde kika på, oavsett om den går nattetid.
Mm.
Men om vi ska ut till då trippen, Skriffen. Jag har en rolig take på min trippel, kan jag säga.
Ja, let me hear you, brother.
För det är nämligen så att just nu i NFL, visst, mycket betyder ingenting för många spelare, men vissa spelare har massa incentives. Alltså saker som måste ske för att de eventuellt ska få $2 million extra. De kanske ska få $500,000 extra.
Och det är alltså individuella mål som man har kritat på när man kritar på med laget. Så här, att springer du 1,000 yards får du så här mycket pengar. Det är så du menar.
Exakt, right. Och några av de spelarna kommer jag ta upp här och nu, nämligen Geno Smith. Det han behöver för sitt Seattle Seahawks är att de vinner. För vinner de den matchen så får han $2 million. Men får han också över 185 passing yards så får han också $2 million. Så Geno Smith i helgen kan vinna $4 million. Eller vinna och vinna, men få åtminstone.
Tjäna.
Bara för att han vinner en match och passar bollen mer än 185 yards. Och jag tror att Geno Smith kommer att gå in åtminstone för att passa de här yardsen. Om han vinner matchen, det tål jag inte att krita under på att han lyckas göra mot ett Los Angeles Rams. Men däremot så kommer han få $2 million för att han passar bollen över 185 yards. Så där är ett spel som du borde lägga. Och sen ett annat spel som du kan lägga är över 5 receptions eller över 85 yards för Mike Evans. För gör han båda dem så tror jag han får $500,000. Och Mike Evans att vara över 85 yards, det känns liksom som money in the bag. Och att han har över 5 receptions känns också som money in the bag.
Oh.
Så i stort sett skulle du kunna göra en trippel bara av de tre spelen. Men välj en av dem med Mike Evans, välj rätt bara. Du får själv avgöra vad som känns rätt.
Oh.
Och sen slänger du in över 82 yards för Courtland Sutton i Denver Broncos. Denver Broncos måste ju som sagt vinna sin match mot Kansas City Chiefs. Och deras bästa wide receiver är Courtland Sutton. Och han behöver 82 yards för att då få $400,000 kronor, tror jag. Eller dollar, tror jag att det är.
Mm.
Så mycket pengar extra för de här spelarna. Helt enkelt bara för att spela boll.
Ja, det är ju en morot.
Och ingenting känns ju orimligt för dem heller, tycker jag.
Nej, absolut inte. Det där kommer nog... Ja, det känns som att... Det gör de ju any given Sunday plus den här moroten då, så det borde de absolut lösa.
Absolut.
Sen gäller det
du
bara att de får spela.
På?
Nej, men jag kör väl de jag har gaggat om, att Golden State Warriors vinner hemma mot Memphis Grizzlies. Ett Grizzlies som har mycket skador och dessutom har en tuff match kvällen innan. Så att jag tror att de kommer vara lite slitna där. Överspel då, Columbus Blue Jackets mot St. Louis Blues. Och Detroit Lions vinner hemma mot Minnesota Vikings. Så.
Den gillar vi. Den gillar vi, Sheriffen.
Nice,
den borde sitta. Men med det, Sheriffen, fan, NFL-säsongen är över nästa gång vi pratar.
Nej.
Eller över och över, vi kliver in i slutspelet.
Ja,
men ordinarie säsong
också
är över.
Ja, du menar så.
Ja, jag menar så. Och det känns lite jobbigt, det känns lite tufft. Alltså jag menar, Green Bay Packers kanske är med. Men vi hoppas att ditt lag också, Miami Dolphins, är med, Sheriffen. Det hade varit kul om båda våra lag får vara med i slutspelet för en gångs skull. Det händer ju liksom aldrig.
Jag hoppas Dolphins missar, för att de måste ju omgöra rätt. Alltså, de måste bygga ett försvar som funkar. Så att jag hoppas på en näsbränna så att de fattar att det går liksom inte att... Det går liksom inte att förlita sig på en offensiv som funkar ibland, utan du måste ha stabil kontinuitet. Så jag hoppas vi bommar. Jag tror att vi bommar, för att antingen klantar vi bort det själva, har vi resultaten, eller så här, antingen vinner vi och så vinner de andra också som gör att vi missar, eller så får vi en lucka, men då klantar vi till det borta mot Jets där Rodgers och grabbarna vill avsluta snyggt. Så att, nej, jag tror det blir pannkaka, men absolut, det ska bli kul med slutspel.
Och det håller jag med.
Ja, vi återkommer om en uke, eller ja, inom en inom ett par dagar borde det bli, för det, idag är det fredag.
Ja, exakt. Nu tillbaka till rutin nästa vecka. Vi kanske spelar in på tisdag eller onsdag, så avsnittet kommer definitivt komma tidigare än vad det har gjort just under julledigheten.
There you go. Men ja, säger man god fortsättning även nu, eller är det bara efter jul?
Jag tror man säger god fortsättning ändå. Så god fortsättning allihopa. Hoppas ja, du njuter av lite slutspelsmatcher snart. Det pratar vi ju såklart upp nästa vecka. Så njut av helgen som är.
Yes, och då pratar vi om, går vi in i detalj i varje match liksom,
100%.
Som vi brukar göra. Men gör som min syssling kusin Dr. Mitch Buchanan Lund och skriv av dig om du har någon fråga på våra sociala medier som Gnistan nu kommer uppdatera till rätt namn. Eller om den bara ska heta NFL med Gnistan och Sheriffen, det funkar det också.
Men vi får se.
Du får leta på The Facebooks, vet du. Men ja, tack för idag, slut för idag, och på återhörande nästa vecka.
Skål på dig, hej.
Ride a big one.